Världens korallrev kämpar i värmen.
Det gäller att vi värderar den återstående skönheten, den rikedom som finns.
De här färgsprakande undervattensvärldarna är fulla av marint liv som miljontals människor är beroende av. Men de senaste årens värmeböljor har blekt koraller och lett till koralldöd. Vissa menar att korallrevens brytpunkt redan har passerats. Men andra kallar det ett olyckligt ordval.
That language we've crossed a tipping point says I think to most people there's nothing we can do now. And I don't think that's true.
Det finns korallrev som inte påverkats lika hårt. Om vi bevarar dem så skulle de kunna fungera som ett frö till att andra korallrev återhämtar sig. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Normark. Klotets reporter Daniel Bergö, du har pratat med naturfilmaren och fotografen Mattias Klum som följt och dokumenterat korallrev över hela världen. Vad säger han om de här miljöerna?
Ja, jag nådde honom i Indien där han är för tillfället. Och han har ju gjort flera naturfilmer och böcker. Några av dem i samarbete med forskare som Johan Rockström och Alexander Antonelli. Och han berättade att han har ett speciellt sätt att ta in korallrevens spektakulära undervattensvärld.
Jag älskar att använda stubbtricket. Man sätter sig alldeles stilla och så låter man naturen komma till liv runt omkring en. Det funkar i en skog i Dalarna, det funkar i en regnskog på Borneo och det funkar också vid ett korallrev. För om man kan ligga alldeles stilla, då kommer hela världen till liv runt omkring en. Från små kända och okända organismer som tar sig fram alldeles nära till stora karismatiska hajar och stora havsaborrar, bläckfiskar och mantor och mycket annat. Och jag blir alltid lika tacksam och lika berörd av den här närheten till livet. Närheten till det som vi just har till låns. Det är det som gör att jag vill vakna på morgonen.
Mm. Har du upplevt något liknande som det Mattias Klum berättar, Daniel?
Jo, och det var ju alldeles oförglömligt. Det var för 20 år sedan som jag var på Borneo och besökte en korallö som heter Sipadan som är känd för just sin spektakulära dykning. Och jag älskar att snorkla, det känns ju som att flyga ungefär. Och jag simmar ut från stranden och ser alla möjliga färgglada koraller och småfiskar. Och det blir djupare och djupare tills en kant stupar flera hundra meter rakt ner. Och där ligger jag och bara ser havssköldpaddor simma från korallstupet till ytan alldeles nära mig och förhämta luft. Och jag ser stora stim av fiskar och också en annan mindre haj långt ner. Och så här ligger jag jättelänge och bara hänförs.
Det är ju verkligen fascinerande och häpnadsväckande platser det här. Mm. Vi har med oss Magnus Nyström också, forskningschef och professor vid Stockholm Resilience Center. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är din största upplevelse av den här korallvärlden?
Oj, det är en ganska svår fråga. Men jag har haft förmånen att få jobba och dyka på fantastiska platser. Jag har varit ute på Osprey Reef som ligger 24 timmar med båt utanför Stora Barriärrevet i Australien. Korallrevet börjar på 10 meters djup, du ser inte land, det finns kopiöst mycket haj, stora fiskar och omgivningen är väldigt extrem så allt ser ganska annorlunda ut för att vara korallrev.
Hur då?
Ja, formerna på korallerna ser annorlunda ut för att det är så exponerat för väder och vind. Och sen är det ju mängden av hajar när man hoppar ner ifrån den här båten. Vi pratar 30-40 hajar under fötterna.
Okay. Wow.
Sen har jag även jobbat i Belize utanför deras stora barriärrev så finns det en atoll som heter Glover's Reef-atollen. Och de har fantastiskt vatten, mycket haj, stora koraller. Men om jag ska välja mitt favoritrev så är det ett skruttigt rev som ligger utanför en liten ö som heter Kankau. Längst in i den thailändska gulfen.
Mm.
Och jag är så fascinerad över att det finns där. För det kämpar, det stretar emot föroreningar, grumligt vatten, överfiske. Men för mig är det är mitt ground zero när det kommer till korallrev.
Mm.
Så det ligger närmast om hjärtat, för att det är så speciellt.
Du som forskar om korallrev, vad betyder de för dig?
Ja, de betyder olika saker. Jag känner en väldigt stark fascination och passion eftersom jag har jobbat med det så länge. Men också en väldigt stark respekt. För om man tänker på det så blir det ganska hisnande. Det här är ett ekosystem som har funnits i ungefär 200 miljoner år. Och bara det tycker jag är en ganska hisnande tanke. Mm. Och sen att det innehåller en tredjedel av alla marina arter vi känner till, en fjärdedel av alla fiskarter vi känner till och nästan 1 miljon organismer som är beroende av korallrev som habitat. Mm. Korallrev har ju ofta använts som ett modellsystem när man vill förstå tröskelvärden och så här regimskiften eller tipping points då, som man pratar om. Vad spelar biodiversitet för funktion för motståndskraft och resiliens och sådana saker? Så att det står mig väldigt nära hjärtat på många olika sätt.
Mm. Och korallreven är ju hotade paradis på grund av havsuppvärmningen, men också av andra skäl, säger Mattias Klum.
Det vi ser just nu, det är att inte bara den här pågående utfiskningen och där det handlar om bottentrålning, dynamitfiske, cyanidfiske och såna här enorma konsekvenser på grund av sedimentering från avverkningsplatser i tropikerna som sköljer ut över och kväver korallrev, utan idag har vi också mikroplaster, plaster och nu senast också försurningen som har tagit ett grepp om korallreven globalt och om haven globalt. Just nu händer för mycket på en gång och det är djupt oroande självklart.
Mm, det låter som många smällar samtidigt mot korallreven. Magnus, är det just den här liksom samlade smockan som gör att korallreven, ja, att deras överlevnad är hotad nu?
Ja, men jag tycker Mattias har helt rätt. 1 + 1 är inte 2, utan 1 + 1 blir 3 i princip i påverkan. Och det som händer är att vi försvagar ju korallernas förmåga då, att klara av andra saker. Höga temperaturer eller sjukdomar. Det är lite grann som hos oss människor. Om vi sover lite, äter dåligt och är stressade så blir vi mer mottagliga för förkylningar till exempel.
Mm. Men om vi kikar närmare på värmeböljorna då, Daniel?
Mm, och det är ju våra utsläpp av växthusgaser som leder till kraftiga värmeböljor i haven. Och det har ju varit flera sådana nu de senaste åren. Och den ökande mängden koldioxid i haven, haven tar upp väldigt mycket koldioxid, leder till havsförsurning och till att koraller bleks, blir väldigt sjuka och till och med kan dö. Och de senaste 10 åren så har det ju varit då flera sådana här så kallade massblekningshändelser. Och den senaste värmeböljan i haven som varit nu när den globala medeltemperaturökningen varit över 1,5 grader, så blektes runt 80% av världens koraller.
När man säger blekt så betyder inte det för nödvändigtvis att de är döda, men om blekningen håller i sig och höga temperaturer håller i sig, det är då det blir en massdöd. Det är då hela systemet kantrar.
Så Magnus, varför är korallreven så känsliga för förhöjda temperaturer och för försurning?
Men vi kan säga så här då att koraller på många platser så är de exponerade för väldigt stora temperaturvariationer. Mm. Det är inte så att temperaturen alltid är helt stabil, men den här variationen är förutsägbar. Så de har liksom utvecklats enligt den här temperaturtabellen, kan vi nästan kalla det. Och det kanske inte låter så mycket när man säger 1 grad hit eller dit. Mm. Men då får man tänka på att om vi höjer utanför, vad ska man säga, korallernas normala komfortzon, höjer vi temperaturen med 3-4 grader så ser vi en blekning inom loppet av dagar, och höjer vi den 1 till 2 grader så ser vi liksom i regel en blekning inom veckor då.
Men det är ett sånt snabbt förlopp helt enkelt.
Ja, det är det.
Mm. Och om då 80% av världens koraller har blekts i den här senaste massblekningen, vad är korallblekning och vad innebär det?
Det är egentligen en stressrespons hos korallen, och det funkar så här att koralldjuret har små mikroskopiska alger som kallas zooxanteller som de har i sin vävnad. Och man kan hitta ungefär kanske 1 miljon såna här mikroskopiska alger per kvadratcentimeter. Och de här zooxantellerna då, de får skydd och näring av korallen genom att de finns inuti vävnaden då. Och bidrar även till korallernas färg. Det är de som fyller ut färgen i korallvävnaden. Och korallen då vinner ju på det här genom att de får upp till 98% vissa arter av all sin energi från zooxantellerna, eftersom de har ju fotosyntes. Mm. Så det är där de får sin energi då. Men problemet är när det blir en temperaturökning. Då slutar den här symbiosen fungera som tänkt. Och då blir de här mikroalgerna blir en belastning för korallen och börjar producera syrefria radikaler, heter ett gift i princip. Så att då kastar korallen ut mikroalgerna, och det som händer då, det är att färgen försvinner och man ser det här vita korallkalkskelettet genom en genomskinlig vävnad.
Just det, ja, det har man ju sett på bild.
Ja, och det är ju precis som Mattias säger, det här innebär ju inte att de är döda, utan de kan fortfarande ha 10% av sina mikroskopiska alger kvar i vävnaden, som de boostar upp då när förutsättningarna blir bättre. Men det är därför tiden är så viktig här. En korall kan överleva några veckor utan sina zooxanteller. De kan filtrera med sina tentakler, organiskt material, djurplankton och så vidare.
Mm.
Men sen måste de ha in nya mikroalger för att liksom få den här energiskjutsen. Då.
Ah, ja, okej. Okay.
Och vara den här massblekningar, eller korallblekning generellt, länge, det är då man får död korall och påväxt av alger och andra organismer. Då.
Just det. Och det påverkar djurlivet i sin tur?
Ja, det gör det. Inte nödvändigtvis omedelbart. När korallen är död så har du bara strukturen kvar. Så att du kan fortfarande ha stora fiskar som simmar runt på revet. Men det är bara en tidsfråga. Man pratar om dead fish swimming när man ser de här stora fiskarna. Det är bara en tidsfråga innan de påverkas några generationer senare då.
Ja, ja, okej. Okay. Men det här är ju då ett hårt slag mot ekosystemen, och också ett hårt slag för människor som är beroende av korallreven, Daniel.
Ja, men så är det ju. Och det är ju hundratals miljoner människor som livnär sig på vad korallreven ger. Antingen som fiske eller då turism till exempel. Och korallreven fungerar också som ett skydd mot orkanvågor som kan hota kustsamhällen. Och i Mattias Klums film En värld av liv, där följde en pappa och en son i en fiskefamilj i det skyddade och fortfarande livskraftiga korall- och öområdet Raja Ampat i Indonesien.
Pojken heter Hansi och han lever i en liten by långt, långt ut i Raja Ampat i västra Papua, Indonesien. Och där handlar det om att de redan då, 2011, såg förändringar. Förändringar kring plaster, men också hur de stora fiskeflottorna lägger långrevar utanför naturreservat och nationalparker och plockar upp illegalt och legalt haj, rocka och många andra arter och grupper av fisk.
Men om korallerna skulle dö så skulle Hansi och hans familj och hela byn och sätt att leva drabbas hårt.
Ja, då går det inte att överleva där. På just de här öarna, de är helt fullständigt beroende av fiske och att haven kan leverera och kan göra det på det sätt som supporterar deras liv i årtusenden. Så det är klart att det, då dör ju de här både kulturerna och systemen ut.
Mm. Magnus Nyström, vad säger du? Att människans liv och överlevnad är så tätt sammanflätad med ekosystem som korallrev. Vad tänker du om det?
Nej, men det stämmer det Mattias säger. Och jag skulle nog vilja säga att den här sammanflätningen då, den sträcker sig längre än det lokala revet, den lokala byn till exempel.
Mm.
För vi vet ju att ungefär en tredjedel av alla marina fiskarter i tropikerna är beroende av korallreven någon gång under sin levnadscykel. Antingen som ett yngel eller som att hitta en partner vid eller att gömma sig från rovfiskare eller någonting. Så att sammanflätningen sträcker sig ända ut i det, vad ska vi säga, fisket långt ut till havs då.
Just det. Nu säger ju forskarna bakom rapporten Global Tipping Points att läget har blivit så pass allvarligt för korallreven att deras kritiska brytpunkt kan ha passerats. Om det är så, vad innebär det, Magnus?
Ja, om det är så och vad innebär det? Det är en bra fråga. Jag tror att man måste vara lite mer nyanserad. Man får nog se det här värdet, en tipping point, 1,2 grader som man pratar om nu, som ett globalt medelvärde.
Mm.
Och runt det här medelvärdet så finns en variation. Och variationen beror på var korallreven växer. Är det på djupa vatten? Är det nära kalla strömmar som kyler av korallerna? Är det områden som har särskilt toleranta arter av koraller eller individer av koraller? Så att jag förstår poängen, och man ska inte underskatta den här 1,2 grader som någonting väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Men det är inte så att vi ser att alla koraller på hela planeten plötsligt bara dör.
När jag lyssnar på dig så känns det som att det är svårt att vara svepande och generell över alla världens korallrev, för att de är så olika. De har olika förutsättningar.
Ja, men så är det. Och jag tror att i vissa sammanhang vill man vara svepande för att markera. Vi kan inte hyckla om det här, och vi måste agera nu. För varje tiondels grad kommer spela roll. Så är det för korallreven. Men samtidigt måste vi också veta att det finns en variation ute i de tropiska haven, där vi har koraller som kommer klara sig förmodligen ganska länge. Mm. Tack vare de förhållandena som råder där, eller tack vare de arter som finns där, eller kanske till och med tack vare de individer av vissa arter som finns där.
På tal om det så ska vi då till Stora barriärrevet utanför Australiens östkust, som är världens största korallrev. Stort som Tyskland till ytan. Mm. Under deras förra sommar, alltså i december förra året och i januari i år, skedde ännu en massblekning, Daniel.
Ja, så är det. Och jag pratade med Dr. David Wackenfeld, som är forskningschef på Australiens institut för marin forskning. Han bor och jobbar i Townsville, mitt på Australiens östkust då, med centrala delen av Stora barriärrevet strax utanför. Och han blev förälskad i korallrev redan som barn när han var på semester. Och sen studerade han till marinbiolog då, och kom från England till Australien i början av 90-talet och blev kvar där.
I completely fell in love with Great Barrier Reef. It is such a vast and beautiful and exciting and interesting ecosystem. Snorkeling, diving from one end of it to the other, I still find that every time I visit the reef, it's a new experience. I see something new, I see something exciting, even after all these years, excites great passion in me and a desire to understand it and protect it. It's a fantastic place.
Han säger att han efter alla år som han har snorklat och dykt vid Stora barriärrevet så upptäcker han någonting nytt varje gång. Och han vill ju jobba med att skydda den här fantastiska platsen. Och något som har varit extra speciellt, berättar han, är mötet med en liten vikval, dwarf minke whale, som är intresserad av oss människor och gärna tar kontakt och simmar nära.
And you just have this amazing experience of this animal looking at you, you know, right in the eye. There's no question. They're not just swimming by accidentally and saying, oh, that's interesting. But no, they keep coming back and they are looking at you and thinking about what you are. It's quite an incredible experience.
Ja, härligt. Känslan är en liten val simma fram och verkar undra vem man är.
Ja, och tittar den i ögonen.
Ja, häftigt. Och nu är det alltså sommar i Australien, en tid då korallerna förökar sig där. Och hur går det till?
Alltså, korallerna är ju små djur, men som är bundna till sin plats. Så de förökar sig genom att de släpper ut ägg och sperma rakt ut i havet. Och det här sker synkroniserat, samtidigt. Alla korallerna gör det här samtidigt. Och de går efter månens läge, temperaturen i vattnet och tidvattnet. Och David Wackenfeld, han berättade att det ser ut som att det snöar fast åt fel håll. Att snön då, fast äggen och sperman åker uppåt till ytan.
Mm. Och det är då nästa generations koraller då?
Ja, så är det också klart ett hopp då för framtiden. Men det finns allvarliga hot mot hela ekosystemet, Stora barriärrevet, berättar David Wackenfeld. Både i form av utsläpp från land, från jordbruk, skogsbruk och industrier, och också av exploatering av kustområdet där.
Och så har vi klimatförändringen och korallblekningen.
Ja, och det är ju det överlägset största hotet. Och nu har det då varit massblekningar 6 gånger de senaste 10 åren, säger han.
We've had really bad marine heat waves that have caused coral bleaching, not just to the point where the coral gets sick, but to the point where a lot of coral dies. And this is absolutely clearly a signal of climate change. There's no question at all.
Så koraller har dött i de här massblekningarna och de vet att blekningen beror på klimatförändringen, för de har gjort borrkärnor i korallerna för att se tillbaka i tiden om det här har skett förut. Mm. Om det varit någon så här omfattande korallblekningar tidigare. Och när de har tittat då 500-600 år tillbaka i tiden så skedde den första korallblekningen väldigt nyligen.
The coral bleaching event leaves a signal in the skeleton of certain specific corals. Looking back 500 or 600 years, we do not see a signal of any of these events before 1998.
Det säger ju en del. Mm. Alltså att mänsklig påverkan är orsaken.
Ja, verkligen. Men det bizarra vid de här massblekningarna, säger David Wackenfeld, är att trots att korallerna då är väldigt sjuka, väldigt stressade och till och med kan vara döende, så ser det oerhört vackert ut.
So these corals that are stressed by thermal stress, they become pure white, and often pure white with tones of fluorescent yellow, fluorescent blue, fluorescent purple, fluorescent pink, especially when you see it at kind of a big landscape scale, and just everything you're looking at is pure white with all of these amazing fluorescent colors.
Ett vitt vidsträckt landskap med fluorescerande färger. Men vad är dina upplevelser av korallblekningar, Magnus?
Ja, jag hade ju möjligheten att uppleva den här massblekningen 1998 på den här atollen då, utanför Belize barriärrev. Och när vi kom då så var det precis som David beskriver. Det mesta var vitt. Och det var vitt även på den här utsidan av atollen som droppar ner då 600 meter ner i djupet, och vi såg blekningen där ner på 15 meters djup.
Oj.
Vilket är ganska ovanligt. Och vi gjorde våra fältstudier och jobbade i ovanligt varmt vatten då. Men över en natt så ändrades havsströmmarna.
Mm.
Och det var så tydligt från en dag till en annan. För fram till dess så är det ungefär som någon hade stängt av de här uppåtgående strömmarna som kommer från djupet och kyller ner korallreven. Från en dag till en annan så har det här knäppts på. Och under loppet av 2-3 dagar så såg vi liksom då hur korallerna fick tillbaka sina färger, utom vissa arter. De hade dött. De klarade inte de här 3 veckorna då, som det gällde. Så det var en väldigt fascinerande upplevelse.
Det låter som en sån dramatisk förändring också.
Jättedramatisk, ja.
Och det här var ju då den första stora massblekningen då, så att, hur var det att liksom se det som ingen har sett innan då?
Ja, man pratade om massblekningar innan 1998, men då var det mer på en regional skala. Det var en ganska stor blekning 1982-83 i Karibien. Men om vi ska hålla oss till de strikta definitionerna, så då var första blekningen 1998, och sen så kom en till massblekning 2010, vi hade massblekning 2016-2017, och sen nu så har vi den värsta korallblekningen då, 2023 tills idag faktiskt.
Men David Wackenfeld, vad säger han då om de här blekta korallreven i Stora barriärrevet? Kan de återhämta sig?
Det han tycker är fascinerande och hoppfullt är ju att Stora barriärrevet, trots flera massblekningar och värmeböljor de senaste åren, ändå har återhämtat sig förvånansvärt bra, att motståndskraften där är stor.
We've seen bigger impacts than ever before, particularly in 2016, 2017 and more recently in 2024. But so far, the system is still extremely resilient. So yes, we've seen really big impacts, but we've also seen really strong recovery after those impacts.
Okej, okay. Så vad säger då David Wackenfeld om den här rapporten om att korallreven skulle ha passerat sin tippningspunkt?
Alltså han säger ju att korallreven är som en kanariefågel i en gruva.
Hur menar han då?
Ja, men det är ju den som dör först då, om det blir syrebrist. Och så gjorde man ju för att man tog in en kanariefågel i en bur i en gruva för att den skulle varna då om det blev syrebrist. Och korallerna då, de är istället då temperaturkänsliga. Och den senaste maskblekningen då, säger berättaren, har varit betydligt värre i Karibien och i västra Australien än vid Stora barriärrevet. Så läget är dramatiskt och det vi nu ser är bara början av klimatförändringens konsekvenser, säger han. Men han vill ändå vara försiktig med att säga att korallreven har passerat en tippningspunkt.
Ja, men lite grann som Magnus säger också.
Ja, men precis, för att korallreven runt om på jorden har olika förutsättningar beroende på läget och det finns kallvattenströmmar i närheten också. Och för honom lokalt då, att Stora barriärrevet är så motståndskraftigt resilient.
So far the ecosystem has demonstrated that it is still resilient at the current level of warming. And so when scientists talk about coral reefs might reach a tipping point at 1.2, or some other scientists might say, oh, it's 1.5. These are very broad global generalizations that do not necessarily apply perfectly at every individual place.
Han är inne på samma sak som du, Magnus, tycker jag. David Wackenfeld, han tycker också att man ska vara försiktig med att prata om tippningspunkter för korallreven, att det skulle vara passerat. Inte minst för att det då känns som att det redan är kört.
We still have a window of opportunity to do more about climate change. My concern if we say, globally coral reefs have reached a tipping point or passed a tipping point, is that we rob people of hope and we rob people of a sense of urgency to act, because that language, we've crossed a tipping point, says, I think, to most people, there's nothing we can do now. And I don't think that's true.
Läget är inte hopplöst, säger han. Vi riskerar att ge upp om korallreven om folk tror att de redan är bortom all räddning. Vad säger du om det, Magnus?
Jag tycker David sätter fingret på någonting väldigt viktigt och komplicerat. För å ena sidan så vill man kommunicera hur viktigt och bråttom det är att vi gör någonting. Å andra sidan så är det också som man säger att vi vill ju också på något sätt skapa någon slags momentum i hopp och någon slags strävan och försök att vända på det här. För det är ju inte kört. Vi har ju fortfarande korallreven kvar.
Så vad kan vi göra åt situationen? Vad säger du, Daniel?
Ja, något som fotografen och naturfilmaren Mattias Klum säger är väldigt viktigt nu, det är att skydda de här mer motståndskraftiga korallreven som ligger bra till i områden där det finns kallare havsströmmar som kyler ner till exempel.
Där ligger också hoppet, skulle jag vilja påstå. För det är lätt att man kan känna en väldig sorg och uppgivenhet inför den här nya forskningen och de nya rönen som har kommit fram. Men man ska komma ihåg att om vi värnar moderreven, alltså de rev som är lyckosamt placerade geografiskt, just i närheten av till exempel platser som kyler ner eller skapar en genomströmning, då kan de få vara moderrev som sen, så att säga, befolkar andra rev som är utdöende eller svårt destabiliserade. Så att det gäller att inte ge upp här. Det gäller att kämpa för den här extraordinära mångfalden som vi har till låns på något sätt.
De här motståndskraftiga liksom moderreven, att de skulle kunna fungera som slags barnkammare när andra rev ska återhämta sig eller komma tillbaka. Funkar det så?
Ja, men det gör det ju delvis. Korallrev är ju inte isolerade enheter. Mm. Och man pratar om uppströmsrev, man pratar om nedströmsrev. Hur ett uppströmsrev då, som då skulle kunna vara ett sånt där moderrev som Mattias pratar om, som släpper sina larver eller ägg och spermier som sen koloniserar nedströmsområden. Var kan vi tänka oss i framtiden att vi ser de här fickorna av överlevare?
Mm.
Men man måste också här komma ihåg att de här fickorna måste också vara sammanlänkade med varandra. Vi måste ha det här genetiska utbytet och kapaciteten att återkolonisera om det kommer en händelse som kanske inte är förutsett. En storm på en plats där det inte brukar storma till exempel. Då måste man även kunna, man pratar om så här reseeding, alltså att man får nya larver som kommer dit och bygger upp nya revstrukturer. Så att den här sammanlänkningen är viktigt, även om man hittar de här lokala framgångsrika initiativen. Då.
Men det här är ju någonting som naturen annars själv har jobbat med, så att säga. Kan vi människor verkligen vara inne och pilla i det?
Ja, men det tror jag. Alltså, det beror ju på hur vi till exempel designar våra planer. Hur planerar vi skydd av korallrev då, som vi var inne på här? Ska vi välja ett område och sen är vi nöjda med det? Eller är det faktiskt så att man måste skydda betydligt mer än vad vi har trott tidigare för att vi ska ha de här källorna till återkolonisering och så vidare?
Mm. Men viktigt ändå, tänker jag, är att korallrev kan komma tillbaka, kan återhämta sig. För det är nog många som tror att de inte kan efter att ha sett bilder på korallblekning. För så är det alltså.
Ja, absolut. Det handlar ju egentligen om tre saker, kan säga. Att korallerna, antingen som finns där de mår dåligt, börjar må bättre. Att de fiskar som finns på korallreven, som utför ett arbete för att koraller ska trivas, finns kvar. Och att det finns då det här som vi pratade om nyss, att det finns de här moderreven också som kan skicka ner larver och återkolonisera de här skadade eller döda reven. Då.
Mm. Men huvudsaken är att strypa koldioxidutsläppen och bromsa temperaturökningen, säger forskarna som har gjort rapporten Global Tipping Points. Och vi måste sänka temperaturen ner till en grads uppvärmning jämfört med förindustriell tid för korallreven. Det låter ju svårt med tanke på att ländernas nuvarande klimatåtgärder leder mot 2,5 graders uppvärmning.
Ja, men vi går ju nu till att passera 1,5 graders uppvärmning, och för att komma tillbaka till under 1,5 grader igen så måste vi då både minska utsläppen snabbt och omfattande och också lagra in koldioxid i skog och mark och på teknisk väg för att temperaturen ska komma ner igen och för att minska mängden koldioxid i atmosfären.
Så utsläppen är en sak, men vi kan ju också göra någonting åt all den här stressen som vi sätter på korallreven med all vår mänskliga aktivitet, eller hur?
Ja, och de säger ju, Mattias Klum, att de är ju viktiga att minska.
Vi lever i en tid när vi sätter en ofantlig press på våra ekosystem, och det gäller att parallellt fasa ut fossila bränslen, se till att vi försöker stabilisera det som nu har destabiliserats, att vi skyddar så stora områden som möjligt av jungfrulig och enastående natur. Och det handlar delvis om skogar, det handlar om korallrev, men det handlar också om de stora djuphavsdelarna, pelagiala delarna som man säger av hav.
En sånt jungfruligt exempel är just Raja Ampat i Indonesien, som har ett så pass friskt ekosystem, både på grund av det starka skyddet som den här ö- och korallvärlden har fått, men också för att området har ett gynnsamt läge då med havsströmmar som kyler. Men det är inte bara där som man har lyckats med åtgärder för att stärka korallreven, säger Mattias Klum.
Galapagosöarna till exempel, där har man ju nu etablerat gigantiska skyddszoner i haven. Jättestora marina nationalparker, så kallade no-take zones. Och det sker på många ställen. Och det är väldigt roligt att det är så. Och det pratas ganska lite om det, men det finns oerhört mycket som är hoppfullt i det här. Men det gäller att vi värderar den återstående skönheten, den rikedom som finns. För självklart behöver vi restaurera, rewilda, hjälpa natur som är skadad. Men vi behöver också parallellt skydda natur, både skogar och havsmiljöer som är rika och gamla och det som är omöjligt att få tillbaka.
Mm, vi hör ju här om lyckade exempel på skydd av korallrev. Kan man liksom vända på det här tipping point-myntet och prata om positiva tipping points eller positiva brytpunkter med hur människor tänker kring skyddet?
Ja, men det tror jag. Vi kan prata om lokala ekologiska tippningspunkter. Där vi ser, precis som Mattias berättar här, att åtgärder leder till ett positivt resultat beroende på hur vi skyddar korallrev och minskar de här stressfaktorerna. Men det du är ute efter tror jag också lite grann, det är de här sociala positiva tippningspunkterna. Till exempel när man har framgångsrika åtgärder som skapar ett momentum och som då skapar en bredare mobilisering till ännu större initiativ. Ja, men då har vi en positiv tippningspunkt som leder till något som de flesta av oss skulle anse vara önskvärt.
En slags snöbollseffekt.
Ja.
Vad säger David Wackenfeld i Australien om det här, Daniel?
Ja, men att det finns en gräns för hur mycket klimatförändring som korallreven tål. Och enligt honom så krävs det att vi gör tre saker omedelbart.
If we act much more strongly to reduce emissions globally, if we work harder to reduce local threats, so we make sure that our fishing is sustainable and we're not polluting coral reefs, and we need to do research and development to develop a new generation of tools to help coral reefs adapt and recover from climate change impacts. If we do all three of those things, and we do them strongly and we do them well, there is still hope to protect a lot of the world's coral reefs. But we have to do more, and we have to do it now.
Okej, så minska utsläppen snabbt, minska lokala stressfaktorer och hot, gör fisket hållbart, sluta förorena korallreven. Daniel, han nämner ju också det här att forskare behöver ta fram nya verktyg som kan göra koraller mer motståndskraftiga till exempel.
Ja, David Wackenfeld berättat att de i laboratoriet korsar koraller från olika platser för att ta fram mer tåliga arter och även hjälper de här algerna som lever i symbios med korallerna att bli mer värmetåliga. Och de försöker också ta korallyngel eller bebiskoraller, små som riskorn, och skydda dem i akvarier tills de blir större och kan sättas ut i korallreven. För många yngel blir mat till papegojfiskar, berättar han.
Och vad, resultaten då?
Ja, men det är lovande, berättar han, men det är ju fortfarande på utforskningsstadiet.
Okej. Vad tänker du om den här typen av forskningsverksamhet, Magnus?
Jag tänker så här, vi måste nog använda alla de verktyg som vi har nu i den här verktygslådan för att hjälpa korallreven, så är det. Sen kanske jag tror att vissa har större sannolikhet att lyckas, andra har kanske lite mindre. Jag tänker att hittills, när man föder upp koraller på laboratorier, så här barnkammare, och som man sen ska placera ut, eller de här lite mer värmetåliga korallerna, så ska man ha, tror jag, två saker i huvudet. Det ena är, om man skapar värmetåliga koraller, så måste man också veta att de här värmetåliga korallerna inte bara blir experter på värme, utan de kan även klara grumligt vatten och sjukdomar.
Just det.
Och den andra aspekten är skalan av saker. Om vi tänker oss Stora barriärrevet, det har 2900 rev. Mm. Hur ser förutsättningarna ut idag? Jag skulle säga inte jättebra som det är nu, men jag tänker definitivt inte säga att det här är inte värt att satsa på. Vi kan inte hoppas på den här tekniska lösningen som ska lösa det här problemet. Utan det kommer vara ett batteri av lösningar. Bekväma och obekväma lösningar.
Så det kan vara en pusselbit i alla fall.
Men ett
stort pussel.
Ja, precis. Precis.
Vad säger du, Daniel? Vad provar man annars?
Ja, en annan sak som de provar vid Stora barriärrevet är att skapa moln och göra molnen ljusare genom att spruta upp saltkristaller i luften. Och det här gör man då för att minska uppvärmningen av vattnet under molnen. Det blir som ett skydd då från solens strålar och också då minska UV-instrålningen. Men David Wackenfeld berättat att allt det här de har gjort, att de har testat, att det är lovande. Men frågan är just om de här åtgärderna kan göras i tillräckligt stor skala. Och hur som helst så är det inget som kommer att fungera om inte klimatförändringen hejdas.
If we don't do more about emissions and we just let things go the way that they are currently going, I cannot see that coral reef science is going to be able to help coral reefs, let's say, beyond 2050. You know, obviously our techniques will work for a while, but then there will come a point where the amount of warming that has happened is just too great and the techniques don't work anymore.
Om uppvärmningen fortsätter på det här sättet, då kommer det inte att gå att rädda korallreven efter 2050. Vad säger du om det, Magnus Nyström?
Tyvärr håller jag nog med honom faktiskt.
Ja, du gör det.
Ja, det gör jag. Men då pratar vi om korallrev som vi har lärt känna dem. Jag tror fortfarande 2050 att vi kommer ha korallrev någonstans, men jag tror inte de kommer vara relevanta på det sätt de är relevanta idag.
Men det är bara 25 år bort. Ja. Ingenting.
Nej, det är därför jag kan tycka att den här tippningspunktdiskussionen är så viktig. Vi måste kunna kommunicera hur bråttom och nödvändigt det är att vi gör någonting nu. Mm. Och samtidigt kunna kommunicera och säga att det är inte kört. Vi har fortfarande en möjlighet och korallreven kommer finnas kvar en tag in i framtiden på vissa ställen och kommer se lite annorlunda ut. Men det här måste vi liksom kunna prata om på ett vuxet sätt då.
David Wackenfeld, han verkar ju ändå tro att Stora barriärrevet i Australien kommer att göra motstånd de här 25 åren som är framöver.
I think if there is a coral reef system in the world that is going to survive climate change, it's going to be the Great Barrier Reef. And the other thing that the Great Barrier Reef has going for it is that it has incredible protection. You know, governments, both Australian and Queensland, are investing substantially in its protection through the marine park, through reducing pollution and improving water quality, through making fishing sustainable.
Mm, så när vi pratar om det här sega motståndet hos korallreven och de som fortfarande då fungerar på ett eller annat sätt, då är det viktigt med det här skyddet som vi kan ge korallreven. Och det är ju samma sak som Mattias Klum berättar om det de har gjort då i Raja Ampat i Indonesien.
Ja, precis. Och han berättar ju också om hur de som lever där tar hand om sin värld och lever i samklang med den, så som ursprungsbefolkningar ofta gör.
Så att när man märker att det inte nappar så bra i en vik eller i en bukt, då bestämmer man i byrådet att nej, men nu ska den här platsen få vila i 3-4 år och sen ska vi provfiska då. Och om det ser bra ut igen, ja, då kan vi försiktigt börja fiska igen. Man försöker förstå naturen, man lever med naturen och inte mot naturen. Och det skapar en helt annan livsnerv, en helt annan förståelse. De går inte in på ett snabbköp och köper någonting som är paketerat och inflyget eller inkört, utan allt kommer från den värld som de lever i. Och det betyder också att när den världen tippar, när den världen förändras, när någonting som sker, då är människorna själva som lackmuspapper. Man märker direkt, nu står det inte rätt till, nu måste vi tänka om och göra rätt.
Mm. Mattias pratar om någonting större här och jag vet att han inte ville exotifiera de här människorna i Indonesien som lever så nära naturen. Men han tyckte ändå de var ett viktigt exempel på vad som händer med oss människor när vi är tvungna att vara superkänsliga för den natur som föder oss. Vad tänker du om det här?
Om vi tänker bondesamhället där man brukade jord. Kopplingen var direkt där du gjorde. Nu gjorde jag fel och här är straffet, då gör jag inte det igen. Det här var lyckat och jag tänker fortsätta den här vägen. Problemet för oss, vi som sitter i den här studion som befinner oss i Stockholm, vi befinner oss i en kontext som är helt bortkopplad från de här direkta signalerna, skulle jag säga. Mm. Jag menar, vi äter våra fiskpinnar, det är panerad fisk. Vi är inte helt säkra på om det är samma art av fisk längre som vi åt för 10 år sedan. Vi vet inte exakt var fisken är fångad någonstans. Men vi har den här fisken i vår hand. Det gör det väldigt svårt för oss att ha den här direktkontakten då.
Mm.
Det här handlar ju om att på något sätt visa kartan eller måla bilden av verkligheten och vad som händer. Och jag tror att väldigt många fler, om de har den här kartan, skulle fatta bra beslut som är bra för ekosystem, för biosfären och i slutändan liksom mänskligheten.
Ja, precis. Och det handlar inte bara om att skydda naturen för naturens skull utan också för att skydda oss själva, säger fotografen och naturfilmaren Mattias Klum.
Jag tror det var Eleanor Ostrom som var Nobelpristagare i ekonomi som sa att naturen klarar sig alltid. Det är vi människor som får det svårare och svårare att överleva. Och precis så är det ju. Om vi ska ha en värld som är värd att leva i för kommande generationer, då måste vi skydda återstående natur. Och det gäller inte minst korallreven i världen.
Mm, och med det så är klotet slut för idag. Magnus Nyström, forskningschef och professor vid Stockholm Resilience Center. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Och vi som har gjort klotet, det är reporter Daniel Bergö och jag, Peter Nordmark.